Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 112. Vi står inför den här blanka gameweeken 29 som vi så länge har kikat mot. Vissa har haft planer, andra har försökt styra upp någonting inför 29. Men nu är vi här, vi har mer eller mindre förutsättningarna för det och vi ska prata ner det ganska ordentligt. Vi spelar in idag tisdagen den 16 mars och vi kommer att köra en laggenomgång för gameweek 28 och kommer då fokusera på de 6 matcher där det är lag som har varit med som har match nu till 29. Vi kommer sen ha en större veckans diskussion där vi dissekerar egentligen gameweek 29. Vi kollar på free hit-lag. Är det läge att dra free hit om man har det? Eller i vilket läge kan det vara bra att spara det? Och lite sådana saker. Vi kommer även lyfta in en del av era lyssnarfrågor här. Sen så brukar vi ha veckans rekommendationer, men det skippar vi idag eftersom att det kommer vara mycket fokus på just 29 och kortsiktiga rekommendationer. De långsiktiga rekarna kommer vi tillbaka med i kommande poddavsnitt, för vi står ju även inför ett stundade landslagsuppehåll efter Gameweek 29. Vi kommer ha en kaptensdiskussion för 29, lite dåligt att välja på, så får se vad vi kommer fram till där. Och avsluta med ytterligare lite lyssnarfrågor från er som vi inte drar av i veckans diskussion. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Med det så skjuter vi igång en laggenomgång och Stefan, jag antar att du ser fram emot det här. Du ska få prata lite North London Derby. Arsenal vinner med 2-1 mot Spurs.
Ja, det var en riktigt härlig seger för min del då, som håller på Arsenal. Jag tycker även att liksom, segern är rättvist om man kollar till matchbilden. Arsenal dominerar ganska stort i första halvlek, men håller på att ställa till det på slutet efter att Lamela har blivit utvisad och man släpper till chanser på som hade kunnat straffats och man hade kunnat tappa till en poäng där, ska ju sägas. Men om man kikar nu liksom inför Gameweek 29 och även så tycker jag för Arsenals del så efter man har mött West Ham och Liverpool här så ser matcherna fina ut resten av säsongen. Och det som är lite synd då, det är väl att Saka kliver av den här matchen med en skadekänning i halvtid. Liksom förhoppningsvis så klev han av så pass tidigt att det inte han blir något allvarligt, men vi vet inte så mycket mer där. Det ska vara en hamstring som han kände av och är osäker till spel. Så han är ju liksom kanske inte något alternativ här inför ett free hit om man inte får väldigt tydliga besked inför. Annars så tycker jag väl att liksom, Ødegaard börjar hitta allt mer rätt. Gör ju mål i den här matchen men liksom har sett bättre och bättre ut ju fler matcher han har spelat i Arsenal-tröjan. Och han har den rollen som man kan tänka sig att Özil har haft tidigare i Arsenal. Med skillnad att han har bättre arbetskapacitet än vad Özil har. Och jag ser väl att han, ja men liksom, primärt är en framspelare, men liksom vi ser att han tar sig in i boxen och kan säkert göra någon balja här och där. Annars så tycker jag väl liksom nu Aubameyang missar match derbyt på grund av att han var sen till samlingen, och där skulle jag väl säga att liksom det är osäkert om han kommer tas direkt tillbaka in i laget. Arteta ville markera, förhoppningsvis tar Aubameyang det bra och då startar han kanske nästa match. Men som sagt, för 11,4 miljoner med den osäkerheten, inget som jag blickar mot. Då om jag skulle gå på någon, liksom kika på någon mer från Arsenal, så skulle det nog vara Tierney i backlinjen som ja, men fortsätter se riktigt fin ut offensivt sett. Har inte fått så mycket utdelningar på slutet, men kikar man Arsenals matcher så är han ju inne i boxen och slår inlägg hela tiden. Och det, jag skulle säga att det är bara en tidsfråga innan nästa assist kommer från hans fot. Så det är väl det liksom intresset i Arsenal jag ser idag. Kikar man istället mot Spurs så är det lite svårare. Precis som Saka hade en skadekänning så har även Sonde i den här matchen kliver av tidigt. Ska vara en muskulärt problem, vi vet inte så mycket mer än så. Också ett stort frågetecken inför Game Week 29. Annars var det mest oroväckande hur svagt Spurs spelade i den här matchen. Jag misstänker att Mourinho kommer vara duktigt upprörd på hur de genomförde framförallt första halvlek. Och liksom, ja, kanske hoppas på att få en reaktion här inför Game Week 29. Men de man kan luta sig mot, det är väl liksom Kane, ser väl ingen liksom oro kring. Han är dessutom nära att bli målskytt här trots att Spurs inte imponerar. Så han tycker att man sitter fint med. Däremot så finns det väl lite frågetecken kring Bale som får kliva av tidigt i den här matchen efter en väldigt dålig insats. Men som sagt, eftersom Son är tveksam och Lamela är avstängd så finns det ju inte så mycket alternativ. Så jag misstänker ju att Bale ändå kommer få spela Game Week 29. Men man kan väl se hur det utvecklar sig där om man fortsätter se svag ut som han gjorde i den här matchen, då är hans plats hotad på sikt sen när det finns lite bättre alternativ på den platsen. Men som sagt, man är inte supersugen. Jag ser det väl som att Villa Spurs, jag har svårt att se den matchen på förhand. Nu också, ett tag kändes som att Spurs var klara favoriter för den matchen. Men nu efter den här prestationen så är jag lite mer tveksam. Kan ju i och för sig gå på en back om man känner för det, och då är det väl Reguljon som ligger närmast i hands. Men jag har ingen superkänsla för Spurs backar.
Nej, vi ska ju prata mer om båda de här lagen lite senare. Men det man kan säga generellt är ju att många som inte kollar efter ett free hit, så både Arsenal och Spurs har ju faktiskt helt okej matcher även efter den här omgången. Till skillnad från flera andra som spelschemat vänder för ganska snart. Så att om man nu inte sitter och har planer för att dra ett wildcard och man inte har ett free hit, så Arsenal och Spurs-spelare kan man ändå plocka in, kan jag känna. Om man kontrar och kollar liksom Aston Villa eller Leeds, så blir ju spelschemat ganska mycket tuffare här på inom ganska kort tid.
Yes.
Sån skada där kan vi väl skjuta in. Jag såg någonting idag om att det tydligen inte ska vara så illa, ryktas det om. Och att det skulle till och med kunna vara så att han kan spela i 29an. Jag håller det som ganska otroligt ändå. Men om man till exempel sitter med ett free hit och har sån, så skulle det kunna vara ett läge. För att det är inte alls omöjligt att han ska vara tillbaka till Game Week 30 då. I och med det här landslagsuppehållet så är det ju lite tid emellan. Men enligt ryktena så var det så att han kanske kan vara tillbaka till Villa eller Newcastle. Och det tycker jag är en ganska märklig grej, eftersom att det är så långt mellan de två matcherna. Så jag tror att han kommer missa 29an. Men det är väl bara att hålla öron och ögon öppna inför deadline till 29an som är nu på fredag. Yes, jag tänkte gå vidare och prata Leeds-Chelsea, och det är ju en 0-0-historia. Tänkte börja prata Leeds som har match nu till 29an, och Jag undrar om det lite är den här klassiska Bielsa-tröttheten vi börjar se. Ett annars väldigt offensivt fröjdigt lead som det har varit. Ja, 0-0 mot Chelsea är kanske inte hela världen eftersom Chelsea har varit väldigt bra här på senare tiden. Men nu har faktiskt Leeds gått 3 raka matcher utan att ha gjort ett enda mål. Dessutom nu om man blickar mot Game Week 29 så är det Fulham som de ska möta. Och skulle man kikat mot den här matchen för ett gäng omgångar sedan så hade man kunnat tänkt att Leeds mot Fulham, då fyller man på och tripplar upp på Leeds. Så det är det många har gjort. Men Fulham har ju blivit väldigt defensivt stabila och har hållit 5-0 de senaste 7. Och den upptripplingen i Leeds kanske inte känns lika bra idag som den var för några veckor sedan. Och i ett free hit-lag som vi kommer komma till sen så är inte jag säker på att jag skulle sätta mig med 3 Leeds-spelare i laget. Sitter man där och inte har tänkt använda free hit, ja men då kanske det får vara så. Oavsett så Rafinha är väl den jag gillar mest i Leeds. Bamford som sitter i många byggen, han kliver ut skadad i den här matchen. Jag skulle inte helt räkna bort honom till 29. Men problemet är ju att Leeds har första matchen i 29 som redan är på fredagen. Så det är ganska kort om tid, men jag tyckte inte det såg ut som någon muskelskada utan mer en smäll, och då skulle det kunna vara någonting man kan skaka av sig. Jag tror att vi kommer få ganska klara besked från Bielsa, så det är väl bara invänta presskonferens och höra hur det ser ut för Bamford inför fredagen. Tycker väl oavsett om man inte har Bamford att det är ingen man kikar på att ta in. Men om man har honom i sitt bygge så behöver man heller inte stressa för att byta ut honom nu, tycker jag. Jag var inne på det när vi pratade Arsenal och Spurs, att deras scheman såg ganska okej ut även efter 29. Så ser det inte riktigt ut för Leeds. De har ju fulla nu i 29, sen är det Sheffield United i 30, så det är ju bra. Men därefter så är det City, Liverpool, United efter varandra. Så att sitter man där med trippel Leeds, då är frågan vad man ska göra. Nu är de ju ändå rätt billiga spelare, så eventuellt kan man ha råd att sätta dem på bänken någonting och inte börja ta minus för att stressa ut alla 3 man kanske sitter med. Men någon kan man nog börja skeppa ut. Jag tror inte man behöver sitta så liksom djupt investerad i Leeds här framöver. Och visst kan man sätta dem på bänk, men då ska man veta det, den här matchen mot United i Game Week 33, ja, men det kommer ju vara en blank Game Week då bland annat City och Spurs inte har någon match, så att ja, man ska få ihop lag då också, så att säga. Chelsea då, ja, de är fortfarande obesegrade i Tuchels 12 matcher om vi räknar alla tävlingar, med totalt 2 insläppta mål och väldigt stabila defensivt. De har på 10 ligamatcher ett lågt expected goals conceded på 4,54, vilket är bäst i ligan. Så att det blir ju någonting att kika mot de defensiva leden i Chelsea som man kan fylla på med, för att spelschemat är faktiskt ganska bra. Sen så är det ju den här rotationen som vi har varit inne på som ställer till det, och jag vet inte, frågan är om det inte är läge att åtminstone sitta med en Chelsea-försvarare efter den här blanka gameweeken 29 i och med det fina schemat. För mig så står det väl då mellan Rydiger och Azpilicueta. Rydiger är lite billigare, Aspi kanske liksom det mer premiumvalt av de två, och hade jag haft råd hade jag nog tagit Aspi, men man kan nog sitta med Rydiger ändå. Eventuellt skulle man till och med kunna dubbla upp. Jag håller mig helt borta från wingbacksen eftersom den här rotationen är helt omöjlig att förutse. Offensivt tycker jag också att det är klurigt, men precis som vi har varit inne på tidigare så Mason Mount kanske är det bästa alternativet då han verkar ha en viktig roll även i Tuchels Chelsea. Fredrik, du får prata lite Fulham Manchester City, en match City vinner med 3-0.
Mm, de gör ju det. Kikade lite på den totala ägarandelen här på Citys 3 offensiva spelare i matchen. Det är alltså 5,4% med Aguero, Jesus och Torres. Och då kanske det var många som tänkte inför den matchen att det blir inte så mycket City-poäng för alla FPL-managers. Men chi fick vi som hade hoppats på det när vi såg våra tillgångar sitta på bänken. För då var det ju istället försvararna som dök upp som gubbarna i lådan och gjorde både mål och plockade bonus och nollor. Ja, det är väl vad det är. Vi ser ju när vi spelar in idag så spelar City Champions League och då är de tillbaka på plan. De Bruyne och Gündogan och Foden och allt vad de heter. Aguero var ju som sagt tillbaka. De fick straff och då var det ju ganska givet att det var han som skulle kliva fram. Vi får väl se om han är så pass fit att han kommer att spela match ut, match in. Känns väl tveksamt så här i slutet. Jag tror nog att Pep kommer att liksom hålla lite på honom och portionera ut speltiden i de matcher han tycker att det passar. Men det är klart, City är ju ett väldigt, väldigt bra lag offensivt. De får mycket straffar. Det är ju gött, vi vet ju historiskt sett att sitta med en Agüero som spelar. Men ja, jag känner mig lite för osäker än så länge. Men det är klart att det kan mycket väl vara hans sista säsong i City. Och det kan ju vara så att han och Pep pratar ihop sig liksom, och att han ska få en schysst avslutning och kommer att spela de sista matcherna. Och märker man att det är och däråt det barkar, då bör man hålla koll på en Agüero om han får hålla sig skadefri. I övrigt, kika för det här schemat, så är det ju klurigt med City nu, för att dels så har du Pep-rouletten, men har också dels blanken i 29an men också i 33an. Och det gör det ju klurigt, framförallt nu för dem som, ja, som inte har tänkt att spela free hit i 33an. Man vill gärna sitta, om inte tungt laddat så, med åtminstone två City-tillgångar. Och det blir ju lite knivigt hur man ska parera runt 33an på ett bra sätt, för man vill ju inte heller bara liksom skeppa dem allihopa. Det såg vi ju om inte annat i den här omgången som var, hur straffad man kan bli av det. Så att City-tillgångar tycker jag är svåra att navigera kring, som känslan är just nu. Kikar vi på Fulham så, alltså, jag lägger inte allt för stor vikt vid den här torsken. Som du var inne på, Alex, så har de ju gjort det väldigt bra och hållit en hel del nollor liksom. Man förstår inte riktigt hur det går till, men på något sätt har ju Scott Parker fått ihop det där försvaret, och de har bara 2 poäng upp till strecket nu, tror jag, så att de kommer ju kriga för varje poäng, och framförallt bakåt där funkar det liksom lite mer att kriga när man inte har tekniken framåt. Fantasymässigt är det ju ändå svårt att hitta liksom en tydlig. Man hade nästan väl haft en sån här riktigt frejdig offensiv ytterback som typ Tarik Lamptey var i Brighton i början av säsongen, fast då i Fulham. Nu känns det mer som att det är ett gäng gråa gubbar liksom, och ja, jag vet inte. Känns inte som att jag hittar någon back som har en sån här jättepotential att få ta offensiva poäng och lita på att de ska fortsätta hålla så här mycket nollor. Aj då, jag väljer att blicka åt andra håll i så fall. Och dessvärre så blir det liksom inte lättare när man tittar framåt heller. Vi såg att de plockade in den här Josh Maia som satte dit någon boll och visade goda tendenser. Ja, han hamnade ju på bänken i den här matchen och kommer inte ens in i något av bytena som görs, vilket ju är lite oroväckande, för om man hade tänkt liksom att ens blicka ditåt. Är det något som är liksom av någorlunda intresse att spana mot, så är det väl kanske en Lookman som ändå ser pigg liksom ut, men det är verkligen att greppa efter halmstrån, och jag känner väl inte någon jätterädsla för att gå utan Fulham tillgångar. Deras schema är väl också rätt så blandat. De har ju match nu i 29an men blankar å andra sidan i 33an. Så att titta mot en Fulham-spelare om man inte spelar free hit känns uteslutet för min del i alla fall.
Ja, nej, det ska ju vara om man har en plan på att spela en free hit i 33an, alternativt om man kollar på att dra ett wildcard i 31an och bara kollar på dem på kort sikt. För att det är ju faktiskt precis som vi pratar om, att det ser väldigt, väldigt bra defensivt ut. Och kollar man nu, ja, men de släpper 3 mot City, men kollar man lite djupare i bakomliggande statistik och sånt, så City, de snittar 15,5 chanser per match. I den här matchen har de 8. Sen gör de 3 mål på dem, jättebra. Men Fulhams defensiv, den är bra. Även när de ställs mot lag som Manchester City, som kanske är ligans absolut bästa offensiva lag. Jag tycker inte man ska ta för lätt på Fulhams defensiva kapacitet. Gällande Maia där, tycker jag han har gjort det bra.
kan väl gissa att det är tight spelschema om man kanske väljer att vila honom i en match där man kanske ändå inte förväntar sig att ta några poäng. Så att jag förväntar mig nog att han ska spela här till 29, det är i alla fall min gissning. Pep var ju även ute och tala om det. Vi vet ju alltid hur det är med hans rotation, att den är rejäl, men han var ju väldigt tydlig med det också. Han sa det att ja, men nu, just som det är just nu, så alla är liksom hela och det är superbra. Och alla vill spela hela tiden, så jag kommer fortsätta att bara rotera 6-7 spelare mellan varje match. Så att det är väl det. Som du säger, det är svårt att säga då, men för mig är det ganska enkelt. Det är bara, du går ju inte utan City för att de roterar, utan du behöver nog ha åtminstone en, men jag skulle nog rekommendera att man kanske har två. Och sen så får man väl ta att det blir någon liksom miss. Att det är någon som missar någon match, men man byter inte in och ut City-spelare, utan man tar dem man har och så sitter man med dem. Ibland sitter de på bänken och då får det vara så helt enkelt. Jag har suttit med John Stones nu, får ju jättefin utdelning i den här omgången. Sen så omgången innan, då får man sitta på bänken, men det får helt enkelt bara vara så får man ha en bänk med startande spelare. Det är ganska enkelt. Till exempel en spelare som Rydiger då, som får en Chelsea-försvarare som kostar 4,6 kanske han har gått till nu, men där runt 4,5. Alltså kan man fylla på med sådana försvarare istället för att gå på en Mitchell som inte spelar i Palace till exempel, så spelar det inte så stor roll. Så att, ja, så tycker jag i alla fall att man får göra. Det är svårt att liksom bara förbise City och sitta utan för att man är rädd för rotationen.
Ja, nej, men då blir man ju straffad.
Ja. Stefan, du kan få prata lite Southampton-Brighton nere på sydkusten. Brighton vinner ju här, inte bara expected utan även faktiskt den matchen med 2-1.
Ja, nej, Brighton är väl det lag som har den mest missvisande ligapositionen sett till hur man faktiskt har spelat den här säsongen. Men som sagt, den här segern var ju väldigt viktig, för annars hade man varit riktigt inblandad i det absoluta bottenskiktet. Nu får man ju 3 poäng och man drar väl även in Southampton i liksom, streckstriden skulle jag säga, än om resultatet hade gått tvärtom. Men sett till fantasy då, så Brighton har ju ett katastrofalt schema efter 29an, så att det är enbart för free hit som jag tycker om är intressanta, och den som absolut sticker ut mest är ju Dunk i backlinjen. Men då man ska möta ett skadeskjutet Newcastle så tycker jag väl även att man liksom en andra back eller en tredje back också kan vara intressant. Och då är det väl liksom nummer 2 på listan är väl Veltman som vikarierar för skadade Lamptey. Och sen har vi även flera billiga backar i Brighton. Någon som skulle kunna göra det okej på mittfältet är ju Trossard. Han får mycket speltid i år. Satte dit en balja mot Southampton, men liksom, det är svårt att se att han ska hålla en jämn hög nivå. Jag tycker han är lite upp och ner. En spelare som kanske imponerar mer är ju Pascal Gross, men det är ju enbart liksom med hörnor och framspelningar, och han har inte fått så mycket utdelning. Jag vet inte om det kommer ändras. Det kan nog vara att han fortsätter skapa chanser som Brighton inte förmår att sätta dit. Men det är en väldigt outsider i alla fall. Det var väl det om Brighton. Om Southampton, de är ju lite mer intressanta om man kollar på matcherna efter 29an. Tyvärr så känns de ju väldigt, väldigt formsvaga. Får väl se om Ings hinner tillbaka efter sin senaste skada. Annars så tycker jag väl att Ward-Prowse är den som kanske har sett formstarkast ut i Southampton, och hans FPL-värde kanske inte påverkas så mycket av Ings, för att han slår straffarna om de skulle få någon när Ings är borta. Sen deras försvar, Vestergaard visst, men liksom, de släpper ju alldeles för mycket mål känns som, och Hasenhüttels fotboll har inte riktigt fungerat den här säsongen. Så jag har svårt att se mig byta in Southampton-spelare trots att de har bra matcher här efter 29.
Ja, och bra matcher. De har ju bra matcher 30, 31, 32. Men de är ju precis som City. De har ju blank både 29 och 33. Så att ja, men där ställer man ju till det också liksom för sig sen längre fram om man tar in dem. Så det är lite klurigt det där kan jag tycka. Yes. Jag ska gå vidare och prata Manchester United West Ham där Manchester United tar en 1-0-seger och är väldigt viktig för platserna där kring Champions League-strecket. Men det är West Ham som har match 29 och vi börjar där. Ganska besviken på West Ham i den här matchen. Det är ett väldigt defensivt lag som Moyes ställer ut med en 3-5-2. De har faktiskt noll skott på mål den här matchen. Tycker att de saknar Lingard väldigt mycket då han inte får spela. Och tror att de kommer vara mer offensiva mot Arsenal här i 29 när Lingard är tillbaka. Och Lingard är väl en spelare vi säkert kommer prata om här. Eller det kommer vi göra när vi kommer till veckans diskussion. Nu får han dessutom vilan, han har sett bra ut, så att det är en spelare jag verkligen, verkligen gillar. Annars är det ju liksom Cresswell, Kofal som är fina i försvarsleden i West Ham och även Antonio ska ju nämnas. Och de är ju också ett sånt lag som man faktiskt kan kika mot om man inte har kortsiktiga planer bara i ett free hit eller ska dra ett wildcard snart, utan de har ju rätt bra matcher nu här hela vägen in till slutet på säsongen, så att jag kikar själv mot att plocka in en Cresswell här till 29 till exempel, kanske inte för att jag förväntar mig supermycket mot Arsenal i 29, utan jag sitter gärna med Cresswell så att och sen får jag in en spelare som startar i 29. Så att vi kommer prata mer West Ham i veckans diskussion. Manchester United, 8:e nollan, 14 matcher sedan nyår. Shaw plockar 3 bonus och han snittar 6,8 poäng över de senaste 9 matcherna. Shaw tycker jag är jättefin, jag har honom i mitt lag och sitter väldigt nöjd där. Från Bruno Fernandes så får vi se en tredje blank här på senaste 4 gameweeksen och det var ju en del som hade börjat byta ut honom och blicka mot att ta tillbaka honom. Jag tycker att han har lite oflytt den här matchen som inte får med sig någonting. Målet som United gör kommer på en hörna, det blir ett självmål från Dawson i West Ham, men där är McTominay på bollen lite smått, så Bruno får inga poäng för den hörnan. Han har andra framspelningar, jag tror att Greenwood skjuter i stolpen, tror jag det är han som spelar fram, och han har själv ett fint avslut, så att lite oflytt att han inte kommer iväg med några poäng i den här matchen. Som sagt, har man valt att byta ut honom så får man väl göra en bedömning hur länge man vill gå utan honom eller är beredd att göra det. Poängen kommer fortsätta komma från Brunos fötter, det är jag rätt säker på. Annars är det ju United som har haft en del problem med skador. Däremot var Rashford åter till den här matchen. Men det känns som att han stressades tillbaka lite, jag tyckte inte han kändes helt hundra. Både han och Bruno känns lite trötta och slitna kanske. Gällande skadorna dock så ger Solskjaer positiva besked och säger att Cavani, Van der Beek, David de Gea, Pogba, Martial, alla kan vara tillbaka här på torsdag i Europa League-returen mot Milan. Jag tror väl inte att alla kommer vara tillbaka, men de har möjlighet, så att de borde vara tillbaka till Game Week 30 om det inte kommer några bakslag. David de Gea, ska vi säga, har ju inte varit skadad, utan han har ju varit hemma i Spanien när hans fru fått barn, men är nu tillbaka och själv isoleringen är klar i England, så han är i träning. Ja, det är väl det om United. Fredrik, Newcastle Villa slutar lika 1-1.
Det var en för jävla sorglig historia alltså. Det var 2 timmar av mitt liv jag inte får tillbaka och se den matchen alltså. Och då har jag ändå ganska hög toleransnivå för att liksom se PL. Men nej, det var en bedrövligt dålig match. Och framförallt Villa hade jag betydligt högre förväntningar på när man möter ett så uruselt gäng som Newcastle. Men alltså, de gör ett mål och det är ju liksom ganska signifikativt att det då blir ett självmål. Eftersom vi konstaterar väl där Alex, att Watkins nick hade gått utanför annars. Så att det är liksom ganska talande att man inte klarar av att göra mål på egen hand på Newcastle. Jag menar, till och med Timo Werner gör mål på Newcastle, det säger fan det mesta. Lite mer positiva nyheter för Villa, det är ju i alla fall att Jack Grealish börjar närma sig återkomst. Jag såg något uttalande här om att han tydligen har varit sjuk i veckan. Och det är det som har satt lite käppar i hjulet för att han inte har varit tillbaka på planen ännu. Så att repar han sig bara från det, så både tror och hoppas jag att han är nu tillbaka till 29an. Och där kommer vi såklart återkomma till veckans diskussion där, men det skulle ju kunna vara läge, framförallt om man sitter på en free hit, att liksom gambla lite med en Jack Grealish. Och är det så att han inte är tillbaka, nej, men då ser man till att ha liksom en bänk där det kommer in bra spelare ifrån. Vi kan notera att Traoré går ut skadad i matchen, så nu får de liksom börja jobba in B-laget, tänkte jag säga. Det är väl El Ghazi som kommer in, men sen har du Sanson och en Barkley som har varit lite ur form. Ja, det ser inte lika frejdigt ut på Villas offensiva mittfält som det gjorde tidigare under säsongen. Kikar vi schemat, så man har match i 29an. Visserligen ganska tuff sådan, och sen så blir det ju som sagt tuffare. Förutom Fulham hemma där i 30 och West Brom hemma i 33, så är det ett riktigt tufft schema. Så då kanske det är en sån som Martinez i mål och eventuellt Grealish, som han kommer tillbaka och kan hitta samma form han hade tidigare. Så, men sitta trippelt på Villa här efter 29 känns inte aktuellt för min del. Och på tal om inte aktuellt, så går vi över till Newcastle. De har ju match här i 29, men det är rätt svårt att hitta intresse ändå. Alltså, det är liksom, om Fulham var halmstrån, då vet jag inte vad det här är. Det är hårstrån snarare. Almiron, Saint-Maximin och Wilson är ju liksom alla skadade, och det är tre ganska tunga skador. Det är ju liksom någonstans de tre som ska göra det offensivt. Och, ja, för min del är Newcastle på ett sätt högintressant. Och det, på det sättet det är högintressant, det är vilka ska de möta. För det är det laget jag vill liksom lasta tungt bakåt på. Och i det här fallet så är det ju Brighton då, så att sitter man på ett free hit, ja, men då kan det ju vara läge att trippla Brighton i försvaret för att liksom få riktigt fin utdelning på nollor och eventuell bonus.
Ja, de spräcker ändå Martinez nolla här sent i den här matchen. Och vi måste väl ändå kommentera Murphys sena succéinhopp. Han är väl på plan i 11 minuter, ändå nyper han alla tre poängen och gör assisten fram till Lascelles där.
Det var en form av raketbonuskarriär där.
Men verkligen.
Jag tycker nog mer att det är dåligt att vilja och inte hålla emot det där. Liksom. Mm. Men absolut, det är klart att det är väl beundransvärt att gå in och plocka alla tre bonusen, men ja, jag tycker att Villa ger bort de där poängen.
Ja, det jag såg när jag kollade Newcastle, och du pratade Brighton och sånt också, någonting som tilltalar nu, även om Watkins får det som assist i fantasy, han nickar ju bollen och så styrs den på en Newcastle-back. Newcastle är faktiskt ett av de sämsta lagen på att släppa till lägen på huvudet mot motståndare. Så att till exempel en dunk som är stark på huvudet, det såg vi den här veckan. Ja, det kanske kan vara någonting att kika mot, även om det är svårt att sia om defensiva mål. Men ja, statistiken finns i alla fall där. De övriga matcherna som spelades där ingen har match nu i 29, därför lägger vi ingen riktig fokus på dem. Det är Palace West Brom som Palace vinner med 1-0. Everton Burnley där Burnley vinner med 2-1. Leicester som fullständigt kör över Sheffield med 5-0. Och det var Sheffield United som hade gått skilda vägar med Wilder, så jag vet inte riktigt hur. Om det var till det positiva på kort sikt. Man brukar kunna se ett uppsving, det fick vi inte se här. Vi fick se tre mål från Iheanacho däremot, och dessutom så de som har gått på Pereira fick lite bakslag där då han fick någon känning i sin hamstring. Men som sagt, det är landslagsuppehåll och det ska inte vara så att hamstringen ska ha gått, så att vi får se när han kan vara tillbaka. Och sen så igår så såg vi ett Liverpool som lyckas ta en skön borta seger mot Wolves 1-0. Men jag tycker inte vi gräver ner oss så mycket i det, utan snarare djupdyker vi i veckans diskussion som kommer fokusera på Game Week 29 och prata free hit och sånt. Stefan, jag vet att du sitter med ett free hit och du har väl varit ganska inställd på att inte nyttja det den här veckan, men den här Game Week 28 som nyss var, det ställer till det ganska mycket för folk och vi har varit inne på det i laggenomgången, men vi ser en Son kliva avskadad, Bamford, Saka, vi har en Graylish lite osäkerhet kring, en Traoré som kliver avskadad, en Burnley Brighton, Aubameyang som är lite så här hokey-cokey, vi vet inte om han kommer spela, Lamela avstängd, får nämna liksom några. Hur resonerar du kring ditt free hit? Har du fattat något beslut?
Nej, jag har ingen aning. Jag har ju då Saka, Son och Bamford som skulle alla spela den här gameweeken. Men nu vet jag inte deras status riktigt här. Och utan dem då har jag 6 gubbar. Men samtidigt tar jag liksom så här, när jag kikar på det och ett free hit, jag vet inte vilka jag skulle ta in. Så jag tycker den här gameweeken känns riktigt svår att hitta rätt på.
Ja, så alltså det är ju det där, vad är det för spelare man ska free hitta in? Alltså i en alternativet där man kan spela en free hit i antingen 33an, då till exempel City och Spurs inte har matcher och då behöver man liksom inte tänka på det här framöver. Alternativt är det ju att dra in något av de dubblarna som kommer, som man liksom verkligen kan gå på en superstark elva med dubbelspelare. Så att det är det man får ställa det emot. Samtidigt som sagt, om man bara kan formera ut 6 lirare till den här gameweeken, ja, kan ju ändå vara värt att få in 11 utav de bästa spelarna, även om det kanske inte är de spelare som man kanske hade satsat på annars. Så,
nej, ja. Nej, men risken är ju liksom om man ska ha in 3-4 spelare på ett free hit, vad är det för spelare då? Och liksom, det känns som att det finns ganska stor risk att man bommar på 3 av 4 säkert. Mm. Och liksom, vad blir differensen då? Så jag tycker man får väga det lite mot, om man kollar på 33an, då har liksom Liverpool hemma match mot Newcastle, Villa hemma mot West Brom, Leicester hemma mot Crystal Palace. Så där tycker jag att det finns ganska mycket mer att välja på. Vi har hatmötet United Leeds där som vi vet hur det slutade förra gången. Så jag tycker det finns mycket, mycket roligare matcher att plocka i den gameweeken.
Det är ju ett roligare free hit-lag att bygga i alla fall än att liksom fokusera på de här, ja men vi tripplar upp Brightons försvar. Va? Mot ett Newcastle. Samtidigt som sagt, är det ju, säg att Brighton håller nollan mot Newcastle, vilket jag inte alls ser som omöjligt på något sätt, att då sitta där med 3 Brighton-försvarare, för det kommer folk som inte spelar free hit verkligen inte att göra. Och man kommer, jag tror även på ett free hit-lag här i 29an ska man nog inte förvänta sig att ta några 100 pinnar. Men det är ju differensen mot average man måste se. Och då kan den bli en ganska bra differens om man får träff på någon sån där upptrippling exempelvis.
Ja, absolut. Det är allt eller inget. Det är liksom 6 eller 20 pinnar. Så, men det är klart att de har en bra chans på förhand med tanke på hur Newcastle ser ut.
Ja, men oavsett, sitter man med free hit och sådär, så tycker jag att jag antar att du gör det nu, att du avvaktar presskonferenser. Vi kan ju få besked nu att till exempel en Bamford kommer komma till spel, att en Saka kommer till spel som du också sitter med. Så att det är mycket som kan hända liksom innan dess. Vi kommer få mycket information från presskonferenser. Vi har både Spurs och Arsenal som har Europa League här i veckan också. Så då kommer det vara presskonferenser kopplat till det och vi kommer få liksom, skadeuppdateringar. Så att, ett free hit är ju ingenting man behöver jättemycket tid för att planera. Man kan ju kika på det nu, men man trycker ju absolut inte av det. Utan det kan man göra med ganska kort varsel där på fredagen i så fall om man känner att man vill göra det. Vi har fått lite lyssnarfrågor som jag tänkte vi kan plocka in redan nu. Jag ska säga det, jag har kikat lite på ett free hit-lag som jag tänkte bolla upp. och lite vi kan prata olika strategier kring. Men vi river av lite lyssnarfrågor först. Det är Patrik Ren som har free hit kvar och undrar om det är värt att spela det nu i Game Week 29. Trots att det finns då flera osäkra kort på grund av frågetecken kring skadelägen och sånt där. Eller finns det en trolig bättre Game Week längre fram där free hit är ännu bättre att använda? Och det är väl lite det vi sitter och resonerar kring nu, att det är jättesvårt. Det svåra är med det här free hit i 29, det är att liksom hitta vilka spelare man ska gå på. Men det kan bli en bra differens. Och, ja, vad säger du Fredrik? Hur hade du resonerat? Jag vet att du sitter i samma båt som mig och behöver inte ens fundera på det eftersom att free hit redan är draget.
Ja, då är det desto roligare att fundera när man kan göra det liksom rent hypotetiskt. Nej, men sitter man med free hit kvar så måste man ju någonstans ställa sig en enda fråga. Och det är, kan jag med ganska stor sannolikhet överleva 29an utan ett free hit? Om svaret är ja eller ja troligen på den frågan, då sparar man det till 33an alternativt till en dubbel. Men för mig så är det någonstans ändå mer värt att kunna ha liksom ganska tungt lastat på City Spurs och inte behöva bry sig, kunna dra en free hit i 33an som Stefan var inne på. Det är andra lag som har fina matcher och kunna liksom sticka ut då. För det, alltså det är någonstans ändå Brighton vi pratar om och eventuellt trippla upp på. Liksom, Jamal Asell nickar in liksom 1-0 eller 0-1 i nionde och så är det en liksom, så är det clean sheetet borta. Det är ganska bräckligt ändå. Jag säger inte att det är fel att dra skit i 29an. Men landar man i att nej, men jag kan nog överleva. Jag sitter med Kane som cover. Liksom. Ja, men det känns ju ändå tryggt. Och någon villa gubbe och lite elitspelare. Då hade jag nog ändå liksom haft lite is i magen och sparat det.
Ja, det som liksom talar för free hitter ändå, som jag skulle vilja lyfta, det är den här möjligheten att, ja, men för att göra en rejäl tryck mot sina konkurrenter. För faller det väl in så kommer det vara ett differential-lag du verkligen ställer ut. Det är klart att det är ett free hit att man har Kane och sådär. Men som sagt, vi var inne på det med Brighton. Även övriga spelare kommer ju vara många som inte sitter i övriga lag. Och dessutom så kommer du generellt sett gå upp mot kanske 7 spelare. Jag tror att det här kommer vara snittet någonstans som de som inte spelar chips kommer ha. Eller att de har tagit in 8 eller 9 och tagit minuspoäng. Men det skulle jag verkligen inte råda till. Ja, jag tycker ändå att det finns ett hyfsat starkt case för att spela i 29. Men det är kul att vi inte är helt överens här. Niklas Sjöström och Jesper Seger, de hade en fråga som påminner om varandra ganska mycket. Niklas skrev så här: i och med Bamford skada så riskerar jag att sitta med bara 8 spelare inför 29. Jag tycker 8 är helt okej. Han har redan tagit -4 och ska dra wildcard i Game Week 31 och undrar om man bara ska ta smällen och sitta kvar med spelarna med tanke på att det är väldigt få matcher med värde. Han sitter med Martinez, Dallas, Cresswell, Dunk, Bale, Lingard, Rafinha och Kane plus Bamford då som kanske till och med kommer till spel. Det är väl verkligen inget problem va Stefan, och inte fler minus här.
Nej, absolut inte. Jag sitter med 6 gubbar och 3 osäkra och jag funderar ju starkt på att inte spela free hit ändå. Sen får vi se alla borta, då kanske det blir ett free hit. Men jag tycker hans lag är absolut redo för 29.
Ja, det tycker jag till och med ser riktigt bra ut. Och tar man sen minus nu om man sen ska dra ett wildcard i 31. Det är klart, alternativet hade varit att dra ett wildcard nu, men det tycker jag inte är ett alternativ som sagt, för att det är inte spelare som man vill bygga sitt lag kring. Det låter som en sund idé att dra det i Game Week 31, och då sitter den bra med det här bygget och 8 spelare, kanske till och med 9 om Bamford då kommer till spel. Så där sitter du bra Niklas, och du också Jesper om du sitter med liknande läge. Det är ju väldigt svårt att säga exakt hur många startande spelare. Vi får ju ofta sådana frågor Och det handlar ju mycket om vilka spelare brukar vi nämna. Johan Engström undrar då hur många startande spelare vi ser som minimum för att inte ta minuspoäng till Game Week 29. Och Stefan, vad sa du? Du satt med 6 med 3 osäkra. Det tycker jag verkligen är på gränsen. Om vi får liksom
bekräftat. Alltså jag har sex säkra och 3 osäkra.
Okej. Ja, hur känner du där om du skulle få besked att alla 3 osäkra inte kommer till spel?
Ja, men då är det på gränsen. Så. Jag är jag skulle kunna dra minus för en Antonio till exempel, för han skulle jag vilja ha resten av säsongen. Men jag skulle inte dra minus för någon som jag bara vill ha för den här gameweeken. Så tycker jag, men liksom jag 8 gubbar där någonstans, där går väl min smärtgräns. Det skulle jag vilja kunna ställa på banan.
Ja, alltså jag tror ju att snittet kommer ligga där 7-8 stycken på de som inte drar något. Delar du min syn på det?
Ja, det borde ju vara rätt många som spar liksom en Sal eller en Bruno eller en Calvert-Lewin eller Vardy eller City-gubbarna och liksom, så ja, det borde vara klart mindre än 11 i alla fall. Så 8-9 där någonstans säkert.
Tobias Karlsson vill att vi ska rangordna några spelare utifrån deras potentiella förmåga att leverera i Game Week 29. Och det är väldigt svårt, men han nämner 5 spelare här. Och Fredrik, du får gärna börja här. Aubameyang, Bale, Grealish, Lingard och Lookman.
Ni hör ju på spelarna.
Det är riktiga topplirare alltså. Det här blir ju också lite utifrån, men låt säga nu att du sitter med ändå ett free hit. Då hade min första spelare i laget varit Jack Grealish. Dels för att han har en hög högsta nivå. Också för att han bara ägs av typ 18% nu. Låg TSB, och speciellt i typ bland de som är mer aktiva managers, så tror jag det är många som har skeppat honom när han har varit skadad ett ganska bra tag nu. Så är han tillbaka, tror jag man kan sticka ut väldigt på Grealish. Lingard känns ju het. Bale gjorde ett uselt derby men har ju sett bra ut innan det. Lookman. Och sen Aubameyang allra sist, tyvärr där skulle jag. Jag skulle nog banne mig gå på Lookman före Aubameyang. Så Grealish, Lingard, Bale, Lookman, Aubameyang.
Ja, håller du med i allting här, Stefan? Eller skulle du vilja justera någonting? Det är svårt där som sagt.
Ja, men Aubameyang tycker jag inte är en bra risk att ta här. Då kan man plocka in Ødegaard istället till exempel. Så känner väl jag.
Ja, det här med Grealish som du är inne på, Fredrik. Jag undrar lite vad det är för Grealish vi får tillbaka om man nu skulle vara redo för 29. Han har ändå varit borta ett tag, han har varit sjuk nu också. Ja, är han redo för några 90 minuter och i så fall vad är det för 90 minuter? Jag tycker det finns mycket osäkerhet kring honom, men du ser mer uppsidorna här förstår jag.
Ja, men just på ett free hit så kan jag ändå se liksom differential-värdet som det nästan är. Har inte liksom statsen på hur ägarandelen i typ topp 100 000 ser ut. Men jag skulle tro att de är betydligt lägre än de här 18%. Ja, men för min del, som sagt, kommer han inte till spel i ett free hit-lag så är det ju till att ha en bänk med bara bra spelare. För det har du råd med. Alltså, pengar är inget problem i ett free hit-lag i 29. Det är en sak som är väldigt klar. Så att jag tycker definitivt att han är värd att gamla på.
Jag gillar ju Bale. Jag vet att du, Stefan, pratar ner han ganska ordentligt i laggenomgången, och du pratar ner han här också, Fredrik. Absolut, det var ingen bra insats vi såg mot Arsenal, och han plockades i 59 eller vad det var. Samtidigt var det en match mot ett bra Arsenal där Tierney verkligen ställde till det för honom på den kanten, och han fick väl inte jättemycket uppbackning och hjälp av Doherty. Kollar vi tidigare så är det en spelare som verkligen, verkligen är i form. Så att det är en match. Jag tror inte man ska läsa in att Bale är ur form för att han gör en dålig insats mot Arsenal. Jag skulle säga att Bale är i form. Och då gå upp mot ett Aston Villa som har sett lite si så där ut. Jag håller nog Bale ganska högt i ett free hit-läge. Och jag hade inte spelat free hit och inte tagit in Bale. Det hade jag inte gjort. Jag gillar också både Lingard och Luckman. Delar väl er syn på Aubameyang att oavsett, som sagt, pengar kommer inte vara ett problem. Så det behöver jag inte ens tänka på. Det är inte det jag väger in, att då kan jag lika gärna ta Ødegaard som är billigare. Utan jag tar nog hellre Ødegaard än Aubameyang. Också sett till att vi vet verkligen inte vart vi har Aubameyang i Arsenals trupp just nu. Hur kommer han reagera på det här? Visst, vi var inne på att man kunde ta Grealish med en liten chansning. Det är väl samma med Aubameyang. Det kan väl vara att han nu verkligen ska visa och går ut och gör det bra. Men ja, jag vet inte. Jag håller inte Auba som något superalternativ. Därför kommer väl han vara liksom topp pointscorer den här veckan. För vi sitter och säger så nu här.
Det var inte nämnde, det var intressant att höra Stefans take på det, men Smith Rowe såg ju jävligt fin ut i derbyt.
Jo, men det var ju som Tierney och Smith Rowe spelade ju mot Doherty själva, för att Bale, han stod ju bara och lirade på och trodde att han var liksom Cristiano Ronaldo och liksom jobbade inte hem. Så att jag är väl mer orolig för Bales del, att liksom hans inställning, för att det var ju uppenbart att det var hans obefintliga hemjobb som gjorde att Tottenham hade problem. Och det var inget som liksom förändrades i andra halvlek heller, utan det slutade ju med att Mourinho bara plockade av honom. Jag vet inte, det är ju klart att jag tror att han spelar, och liksom det är ju inte alls säkert att Villa är ju inte ett lag som liksom gillar att ha boll och kommer inte dominera matchbilden mot Spurs. Det tror jag inte. Det kommer vara en helt annan matchbild. Så att jag hade hellre haft han än några andra dyra spelare, och det är ingen som man vill sitta utan i ett free hit, skulle jag säga.
Nej. Vi tar två lyssnarfrågor till här i det här segmentet innan vi går in på ett potentiellt free hit-lag. Christian Olsson undrar vilka tre West Ham-spelare man ska ta in för 29an och föreslår själv Cresswell, Lingard och Antonio. Det låter väl ganska bra, Fredrik, eller?
Ja, den tar vi rakt av.
Och då antar jag att han pratar i ett free hit-lag, för att du tar inte in tre West Ham-lirare nu och tar minus den här veckan. Det tycker inte jag. Jag har inget free hit. Jag kommer nog ta in Cresswell och kanske även Lingard. Jag har två fria byten. Vi får se hur jag gör, eller om jag bara gör ett byte. Men jag gillar West Ham-spelarna även på sikt, precis som du var inne på, Stefan, att det kan vara värt att ta minus om det ändå är en spelare man vill ha på sikt och man inte får ihop 11 lirare till den här veckan. Avslutningsvis då här på lyssnarfrågorna så vill Marcus Johannesson att vi ska välja varsin differential som vi tror tar flest poäng i just Game Week 29. Vem blir det, om vi börjar med dig, Stefan?
Ja, men jag chansar in en Trossard.
Fredrik?
Ja, men då håller jag på min Jack Grealish.
Yes, och jag tycker det finns många här. Jag har ju plockat ihop ett free hit-lag med flera differentials. Men ska välja någon så kasta in en Lucas Moura där. Som faktiskt har letat sig in i det här free hit-bygget som jag sitter med. Kollar vi på free hit, det finns ju inte så många att välja på, så man ska ha två målvakter. Som jag var inne, det här free hit-laget som jag har tagit ut, då har jag 7,5 miljoner över när jag sätter ihop det. Så det här laget kommer alla ha råd med. Och av den anledningen så tycker jag att man går på två startande målvakter. Vi har varit inne på det flera. Håller ni med mig att om man nu drar free hit, då får man ändå gå chansningen all in på Brighton mot Newcastle? Jag kollar på att ha Sanchez i mål tillsammans med Dunk och Veltman i backlinjen.
Jag hade ju gärna plockat in Trossard på mitten. Eller Pascal Gross. För att jag Jag hade inte velat sitta med tre stycken från samma, plus att jag liksom Newcastle är dåliga, så att jag ser absolut potential i att Brighton kommer vinna den här matchen och någon ska göra mål. Så,
Ska de göra mål då i Brighton?
Nej, men om de ska vinna matchen, jag tror att de har bra chans att vinna matchen, och liksom en seger här från deras sida och liksom lite luft under vingarna, och det här är en bra chans innan liksom tuffare matcher och ja, men distansera sig mer från strecket.
Du hade nöjt dig med en uppdubbling i försvaret då?
Ja, precis. Precis.
Och hade du då hellre gått på försvararna, eller hur ser du på Sanchez som målvakt? Det finns ju liksom andra Sanchez, bra målvakter.
Sanchez och Dunk skulle jag kunna tänka mig. Jag hade velat haft Dallas och Cresswell också som backar.
Mm. Dallas och Cresswell kan jag nämna är med i det här bygget. Jag har tagit ut liksom 15 spelare som jag tycker är superbra. Jag har inte kollat supernoga på exakt hur jag hade startat dem, vilket är lite fekt av mig kanske. Men på målvaktssidan så tycker jag det finns bra alternativ. Jag tycker att Veltman har gjort det väldigt bra sedan han kom in, och faktiskt hotar en del offensivt också. Så ja, men han gillar jag. Så jag hade nog snarare valt en annan målvakt. Jag tycker till exempel Areola i Fulham känns vettig mot ett lead som inte lyckats gjort mål de senaste tre matcherna exempelvis. Ja, på samma sätt som då den matchen kan jag mycket väl tänka mig att den slutar 0-0, så att en Meslier i mål behöver inte heller vara helt fel. Sen så en uppdubbling på Meslier och Dallas, ja det är väl så där, men den finns ändå. Jag hade inte gått på Martinez i mål i Aston Villa. För där hade jag velat sticka ut. Men det är lite så jag resonerat. Och som sagt, i det här laget så har jag då Sanchez i mål tillsammans med Areola i Fulham. Backlinjen har vi nästan dragit igenom helt. Det är Dunk, Dallas, Cresswell, Veltman. Och sen så har jag även lagt till Tierney där. Som du var inne på, Stefan. Om man ska nämna liksom något utanför det här, så är det ju Reguljon i Spurs som finns som försvarare som kan blanda sig i, och kanske en Aina i Fulham. Men annars tycker jag liksom det är svårt att hitta så mycket andra försvarare som lockar. Nu har jag löst mina Tottenham-spelare på annat håll än i försvaret, så att därför är inte Reguljon med. På mittfältet så har jag gått på en Jesse Lingard, en Lookman, en Ödegård, en Bale och en Lucas Moura. Hur låter det, Fredrik?
Ja, men det är ändå det är bra differentials verkligen.
Det är ingen Graylish där.
Nej, precis. Jag hade ju velat fått in en Graylish. Jag hade nog, och det är ju ett fekt val. Jag kanske säger lite om mig som fancy manager, men jag hade nog kanske ändå velat haft med en Rafinha. Mm. Visst, de har inte gjort mål på tre matcher, men är det någon som hotar framåt ändå, så tycker jag ändå att det är Rafinha, så att jag hade nog velat haft med honom. Sen är det liksom Arsenal, jag tycker att de såg himla bra ut i derbyt nu. Jag hade velat få in någon.
Jag hade Ödegaard.
Ja, precis. Och det är Ödegaard, eller om det är Smith Rowe, eller om det är Hansa på en, jag vet inte, Pepe. Nej, Ödegaard är ju ett bra val såklart. Men jag tyckte Smith Rowe gjorde en väldigt bra match. Så det behöver inte vara fel att blicka däråt heller och avskräckas av den låga summan.
Nej. Och jag köper ju både, alltså Graylish är med i mina tankar när jag satt med det här laget, och också Rafinha också. Och Rafinha hade man absolut kunnat skjuta in där. Och det är den leadspelare som jag håller högst, tror jag. Men samtidigt, han är i så många andra lag, och då tycker jag att ja, men om man kör nu så kan man lika gärna bara köra. Stefan, jag antar att du också hade kikat på en Rafinha, för att det är en spelare jag vet att du håller högt.
Ja, absolut. Men jag är lite inne på att de kan få det tufft. Mm. Så jag vet inte om han hade varit med i ett free hit-lag. Han är i mitt lag. Men som sagt, ja, jag instämmer lite som Fredrik, att det är lite liksom hur mycket man känner att man kan sticka ut, för att han kommer nog ändå ha en rätt hög ägarandel och kan straffa honom om han gör det bra.
På forwardsidan tycker jag Kane är solklar, oavsett om han sitter i många av de lag som inte är free hit, så tror jag vi ska komma till en kaptensdiskussion, och det är nog ganska tungt bindlad kille till den här omgången skulle jag tro. Jag väljer att spela Antonio och en Maja också i Fulham. Men absolut, alltså, vi får se. Är Bamford hel så kan han blanda sig i. Watkins finns ju där som ett alternativ. Och sen ja, kanske en Lacazette. Om det är så att han får fortsätta och Aubameyang är borta. Om vi får några liksom, klara tecken från Arteta där. Men Antonio, Kane och Maja har jag i det här laget. Stefan, vilka anfallare är det? Du kikar mig ju anta att Kane är självskriven.
Ja, men Kane och Antonio tycker jag är självskrivna. Sen tycker jag väl, tycker jag att det är långskott det mesta. Ja. Jag tycker inte att Tottenhams försvar liksom är uselt. De hade problem med vänsterkanten, eller Arsenals vänsterkant. Och liksom, det är ju Tierney som är bra, samtidigt som vi har varit inne på liksom, att samarbetet inte funkade där. Men i övrigt så liksom den straffsituation, det är en väldigt billig straff vi får, och liksom visst vi har någon i virket så, men jag tycker inte att det var liksom uselt försvarsspel så, utan det var mer att det var lite samma att vi kom runt på kanten, och det tror jag liksom satt in och reger där, och sen mött ett lag som inte kommer spela på samma sätt så tror jag att Tottenhams försvar är helt okej.
Ja, det här bygget, det liksom säger ju det mesta. Man hör namnen, det är ingenting som liksom skriker något, men alltså man, ja, alltså man får se det mot, om man som sagt, som du Stefan, du skulle sitta med sex spelare kanske.
Ja, sex, jag kommer ju ha, jag har ett byte, jag kan ha åtta om jag vill, om alla är borta.
Ja. 8 med minus 4 då.
Ja, precis.
Så det är liksom det man får ställa emot, att ha 11 som man ändå tror är det bästa, även om man inte tror att det är superbra, vad det gör för liksom poäng skillnad mot ens konkurrenter den här veckan jämfört med att ta det i någon annan vecka. Det är det man måste väga, och jag tycker det är en ganska svår situation. Innan alla de här skadorna då liksom Son såg ut att vara hel, som finns i väldigt många lag, och Saka som också finns i en del byggen och sådär, ja, men då var jag mer inne på att nej, det är bättre att köra free hit någon annan gång, men nu tycker jag inte att det är helt knasigt att dra det.
Så. Mitt problem är att jag kan tänka mig att dra minus 4, fast det är inte så jättemånga jag vill ha in på sikt. Nej. Så det är liksom så här. Det är egentligen Cresswell, Antonio och eventuellt att göra Saka till typ Ødegaard. Mm. Det är väl de spelarna jag kan tänka mig att dra minus för.
Ja. Yes. Ska vi nöja oss med free hit-snacket där? Eller är det någonting ni känner att ni vill skjuta in? Om vi börjar med dig, Fredrik.
Jag tycker vi har gått igenom det ganska bra. Och som sagt, det finns ju verkligen en chans att sticka ut. Framförallt just att om man väljer att gå på free hit i den här omgången, då tycker jag att man ska man göra lite som så, då ska man göra det ordentligt. Då gäller det liksom att inte fega ur. Man kan ta några cover picks liksom i Kane. Ja, men Kane och kanske några Finja eller sådär. Men jag hade verkligen gått på att försöka sticka ut med till exempel då en trippel i Brighton-försvaret. Och så att man liksom får någon form av uppsida på om man träffar det. För annars blir det bara liksom en halvmesyr av alltihopa. Så att all in eller foul, liksom, det är de två alternativen.
Ja. Yes, vi går vidare till en kaptensdiskussion. Jag vet inte hur mycket diskussion det blir. För att vi kommer väl landa i Kane allihopa, kan jag tro. Vi ska säga det att det är deadline fredag 19.30. Eftersom Fulham Leeds spelar fredag 21. Som sagt, vänta med era byten och sånt. Vi kommer få presskonferenser. Vi kommer få Europa League-matcher. Liksom i något sånt worst case scenario så är Kane skadad i Europa League här. Och vi får några Arsenal-skador också som ställer till det ytterligare. Så att avvakta med byten, det är min rekommendation. Men vi måste väl ändå börja med Kane. Finns det någon anledning egentligen att gå utan Kane? Visst, vi ser liksom förmodligen en sån som kommer vara ut, som inte kommer vara med. Och det är ju en nackdel för Kane, absolut. Men vad har han för konkurrens då? Stefan, ja, vad säger du?
Nej, det är väl absolut det säkraste bettet här. Sen är det är ju så här roliga kaptener, typ Dallas och Dunk. De hade väl ändå fått mina differentials-val.
Mm. Ja, men alltså Kane kommer ju vara i varje free hit-lag och i merparten av övriga lag också. Sen så, som sagt, jag vet inte, jag har heller ingen så här känsla av att Kane kommer göra ett hattrick mot Villa. Martinez är ju riktigt bra i mål och sådär. Så därför kan det ju vara läge att liksom hoppas på att det ska blanka om man går på något annat och så att man får någon leverans där. Det är ju klart att det går. För att, som sagt, anledningen till att man kaptenar Kane, det är inte för att man ser att hans potential är superstor. Det är snarare liksom på avsaknaden av alternativ. Håller du med mig där, Fredrik?
Ja, men verkligen. Och sen, det är ju liksom bara täckning, det är en ren cover liksom. Det blir också lite märkligt om du väljer att inte binda Kane, men har honom i laget och ska sitta och titta på den här matchen. Du kommer ju typ att hoppas på att han ska blanka. Det blir helt bakvänt. För att han kommer vara så högt ägd och så, alltså det effektiva, liksom effektiv ägandet kommer vara skyhögt, så att jag vet inte, det känns ju bara som en jätte risk att inte gå på Kane om det nu, för jag håller med, jag tror inte heller att han gör någon hattrick, men det är Kane, så han kan ju lika gärna göra 2+1, 3 bonus, och då liksom sitta med en Louis Dunk och hoppas liksom, det känns inte värt risken för min del liksom.
Ja, vi har ju varit där förut, många av oss, och bindlat en Brighton-försvarare.
Ja, fy fan, aldrig igen alltså.
Nej, men du nämnde ju där, du nämnde två försvarare, Stefan. Är det försvarsleden man kikar i då, Dallas, Dunk, alltså chans på nollor och chans till någonting offensivt? Eller kan man kasta in en Lingard som ska möta Arsenal och har fått en vila och sådär?
Jag hade inte gjort det. Nej, men det är klart att det finns ju alltid spelare som kan ta poäng. Så sen, jag vet inte, jag tycker väl att både Dunk och Dallas liksom hotar väl liksom, det är väl inte ljusårsskillnad på vad deras offensiva hot mot liksom valfri mittfältare just för en game week. Så jag vet inte, men liksom Kane är ju absolut det säkra valet.
Ja. Ja, men vi ska inte dröja oss kvar i den här kaptensdiskussionen allt för länge. Det är inte så många alternativ. Kane tror jag vi alla tre håller som liksom troligt val för våra egna byggen. Men Dunk, som sagt, kan man verkligen skriva med där. Han tar en del fasta situationer och kan hota på huvudet mot ett Newcastle som är riktigt svaga på liksom på huvudet defensivt, och sen så chansen på nollan finns ju ändå där hyfsat bra, och håller Brighton en nolla, då är det ungefär som om Kane gör mål. Så sen så får ju Kane ofta bonus, men Dunk brukar ändå vara med där om det blir en nolla i Brighton då. Vi går vidare med lite avslutande lyssnarfrågor. Det är inte lika många som vanligt när vi har rivit av en hel del redan under veckans diskussion. Vi kan börja här från en lyssnare från vårt grannland i Norge. Så jag ska göra en liten simultan översättning till svenska här. Allan Wetterhus undrar hur man ser på liksom ett kortsiktigt byte till Bale och byter ut typ Gündogan eller De Bruyne. Kan det finnas ett case, och ja, nu är det jag som översätter dåligt här. Det är snarare tvärtom, så att säga, att byta Bale mot och få plocka in Gündogan De Bruyne. Kan det finnas ett case för att behålla Bale utöver Game Week 29? 29 är såklart att han behåller, men sen till 30 då. Och då tänker han egentligen mest på att City då kanske snart väljer att fokusera på FA-cupen och Champions League. Hur tänker du där kring City och deras fokus framåt, Stefan? Det är ju svårt att säga om laguppställning. Jag var inne på att man bara väljer några City-spelare och sen får man sitta där.
Ja, men då vill jag, eller så här, jag har ingen panik med De Bruyne liksom, för att han kostar så mycket, så jag vet inte om jag skulle vilja sitta med honom och han spelar varannan match i ligan. Då går jag väl hellre på typ Foden eller, ja men Gundogan kan man ju ha kvar för att då han är så billig liksom.
Mahrez.
Ja, precis. Men bara så här, det är priset som är min liksom viktigaste där, för att du kommer behöva ha lite bänkspelare som spelar hela tiden för att liksom säkra upp när de här spelarna roteras. Och jag tror ingen kommer vara säker från rotation, utan det kommer ju vara liksom halva laget byts ut till varje match, och det man max får ut utan någon här i ligan tror jag är typ två matcher i rad. Så.
Mm. Och just det här då, om man liksom ställer Bale mot en De Bruyne till exempel, utöver 29 då.
Ja, men alltså har man Bale så kan man ju sitta kvar mot Newcastle också, tycker väl jag. Och sen kan man ju byta ut honom.
Ja, och lite se vad det är för roll Bale kommer ha här framöver.
Ja, precis. Han kan ju motbevisa oss igen då liksom. Men som sagt, nu är 29, han är ju bra, och sen liksom Newcastle, det är också en bra match. Så
ja,
ge han de två matcherna och sen liksom ta ett beslut efter det.
Precis, och sen så det kanske kommer klarna mer och mer också hur Pep kommer rotera liga kontra kupperna. Ju längre vi kommer, det är ju en blank där i 33an för City, och sen är det en avslutande run in, och då tror jag att vi ganska tydligt kommer se liksom vilket lag som Pep håller som sitt bästa lag och första lag, och det kommer ju absolut spela i Champions League, förmodligen också i en FA Cup final i 33an då, eller liga cupfinal, och sen även i FA-cupen. Så att då kanske det är, ser vi till exempel då som vi har varit inne på tidigare, att Mahrez kanske trots att han har spelat så bra inte har lyckats spela sig in i ett sånt bästa lag. Ja, men då kanske han är någon att plocka in och köra i ligan för liksom avslutande matcherna där. Chris Carlson undrar vem man tar in istället för Salah. Han har tröttnat nu. Han har Son, Trossard, Gündogan och Rafinha och har två fria byten. Ja, det svåra är ju här om det är nu inför 29an han ska byta ut Salah och ta in någon som då spelar i 29an, för att det finns ju ingen riktig premiumspelare. Adam Rydström, vi kan plocka på den frågan direkt. Han skriver det, nu när Son är skadad, vad för premium mittfältare vill man ha i Game Week 29? Ja, jag tycker att det här är helt omöjligt att svara på, för det finns inga riktiga premium mittfältare man vill plocka in och ha i 29an och sen även på sikt framåt.
Nej.
Eller?
Nej, jag håller med. Jag håller med.
Nej. Så att jag tycker kanske inte att han behöver stressa ut en Salah här i 29an. Alternativt så frigör han pengar, plockar in någon billigare spelare för att sen kunna investera pengarna till Game Week 30 eller 31. Det är väl det i så fall. Men då tycker jag nästan att det kan vara värt att sitta kvar med Salah. Jag vet inte om... Det är ju jag som sitter och kikar på Liverpools spelschema. Samtidigt har vi varit inne på det att ja, men det finns ingenting som talar för att liksom, man ska ha kvar honom egentligen utöver spelschemat och hur han har presterat tidigare säsonger. Just nu ser vi ju inte tendenserna där i alla fall.
Nej, jag vet, jag har inte sett, jag såg inte Liverpools match nu, men liksom, har du sett...
Var glad för det.
Okej, okay. Jag tänkte bara, de har ju i alla fall börjat spela med ett ordentligt mittfält igen. Men det kanske inte har...
Nej, jag tycker inte det stärker Salah. Och just nu så liksom poppar ju snarare Jota upp då som ett minst lika bra förslag. Och där man då kan spara massa pengar.
Mm.
Jag håller med mig i det, Fredrik. Du
som... Ja, men verkligen, verkligen så. Salah har sett väldigt mycket så här one and show ut. Så fort han får bollen så bara dribblar själv och går på avslut. Och som sagt, om jag tyckte att...
Newcastle Villa var bedrövlig, så ska jag inte ens prata om Liverpool Wolves. Det var ju så urusel kvalitet. Så att då bästade med några polare som också håller på Liverpool. Vi sa att det här var bland det sämsta vi har sett. Fast vi ändå vinner liksom. Så att nej, det finns inget case utifrån liksom the eye test att hålla kvar Salah. Men å andra sidan, om folk skeppar honom, så kan det ju vara att han bland de mer aktiva managers blir någon form av semi-differential. Det skulle ju kunna vara en grej.
Ja, och om man har lite flyt och liksom vågar sticka ut och sätta en bindel någon vecka och han exploderar så som vi vet att han kan göra.
De ska liksom möta nu, alltså så här, det är Arsenal visst, men liksom vi vet att Arsenal ibland passar motståndarna på eget straffområde. Men sen är det sen liksom, de ska möta Leeds och Newcastle och Southampton och West Brom och Burnley och Crystal Palace liksom innan säsongen är slut.
Så ja, om de inte får igång målskyttet då är det bara att lägga ner.
Nej, men jag tror att Salah och en Jota kan liksom vara superbra att sitta på.
Hörde jag upptrippling med Salah, Mané, Jota?
Nej, men två absolut.
Ja.
Man kan ju absolut vänta och se såklart. Men Liverpool har mycket att spela för i ligan. Så att, det är inte så att de bara kommer sluta.
Så är det. Vi avslutar med en sista fråga från Robert Jonsson, som väljer att fokusera på Manchester City här. Han har två fria byten inför den här gameweeken. City har ju ingen match. Han har för tillfället 8 spelande spelare, vilket är bra. Men han överväger att ta ut både Kevin De Bruyne och Stones på grund av rotationsrisk och sen dessutom då stärka upp till Game Week 29 ganska ordentligt. Han undrar om han är helt fel ute där. Vad säger du, Fredrik?
Nej, men jag tycker inte man behöver ha sån rush med att ta ut liksom de City-spelarna man sitter på, för man vill inte gå utan City. Det känns ändå, liksom vi var inne på tidigare, det känns väldigt liksom väldigt risky, även om man kommer åka på en rotation då och då. Det handlar mer om att ha täckning för dem. Jag tycker mer liksom att det man ska fokus på, jag tycker man ska hålla City-spelare generellt. Men det man ska fokus på är att man liksom navigerar runt 33an, så man inte sätter sig i en situation där man kommer till och ska göra byterna inför 33an och sitter med Kane, Bale och 3 City-spelare. Och kanske inte bara ett fritt byte och har liksom satt sig i skiten för att man inte har varit förutseende nog. Så länge man inte gör liksom, jag hade kanske inte gjort byten rakt, vi hade ju någon fråga där innan som var inne på att göra byten mellan City och Spurs, så det hade jag kanske undvikit nu om man inte ska göra frihet i 33. Men annars så hade jag nog lagt byterna på annat håll än på City-gubbarna.
Yes. Jag förstår ändå hans tanke. Det är ju liksom den här rotationen. Det är 3 matcher mellan, alltså det är 30, 31, 32 mellan deras 2 blanks då i 29 och 33. Och har man de här spelarna då, har du lite oflytt så roteras de 2 utav de här 3 matcherna. Då har du en match, då är en game week av 5. Och det är inte alls osannolikt att en John Stone som han nämner bara spelar i en utav de matcherna. Och ja, jag vet inte om man liksom dör av att inte sitta med John Stones i den matchen då. Vad man då istället kan plocka in och få någon som kommer spela, ja, men som kanske har match i 29an. Säg att du tar ut John Stones och plockar in en Cresswell som har match både i 29 och 33 och kommer att starta 30, 31, 32 om det inte är någon skada eller så. Ta fasta situationer. Alltså, jag tycker inte det är fel. Sen att plocka båda City-spelarna, om man nu har 2 City-spelare, jag vet inte om man även har en tredje, att då plocka båda, det kanske är lite extremt. Men jag hade nog gjort, om man sitter med 2 fria, då ska jag ju göra en nu, annars brinner den ju. Och då kanske jag hade kikat på en Stones till en Cresswell om man har råd med det ändå. Så resonerar jag, och då kanske han också löser vissa sådana här problem inför 33an. Sen efter 33an är det ju lättare att fylla på med City-spelare, för då är det ju bara rotationen så att säga, bara sett till att det inte är blanks dessutom. Ja, Stefan, hur tänker du kring City här?
Nej, men jag, som jag sa innan, att jag hade valt billiga gubbar om jag hade haft någon. För liksom efter 33an, då kommer ligan vara klar, mer eller mindre. De har, om United vinner sin hängmatch så leder de fortfarande med 11 poäng. Så liksom, och jag tror inte att United går rent heller. Så ligan kommer vara avgjort ganska tidigt, och då är jag liksom så här, då, ja. Då kommer det vara bästa laget på andra ställen.
Ja, med det så stänger vi dagens podd och önskar alla lycka till inför 29an här. Nästa vecka är jag iväg och åker lite skidor, grabbar, så då får ni rodda det här själva. Det kommer gå hur bra som helst. Stort tack för att ni lyssnar den här veckan, så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det gott, tjö!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.